Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Varmt välkommen till Ridklubben säsong 2. Jag heter Gry Forssell.
Och jag heter Rebecka Lagin.
Och vi jobbar tillsammans på Mix Megapol. Och har häst tillsammans.
Exakt.
Ja, och just nu är du mammaledig.
Ja, jag sitter här och guppar med min 3 månaders bebis på knät och hoppas att det här ska gå vägen.
För dig som har lyssnat på säsong 1 av Ridklubben har kanske hängt med på att vi pratade mycket om att du var gravid och du var så ridsugen. Vi har pratat om att rida när man är gravid och allt det här.
Ja.
Men nu sitter du här med lilla Agnes i famnen.
Ja, men nu sitter jag med Agnes i famnen och kan rida med henne utan att hon är kvar i magen.
Och hur mycket rider du nu?
Nej, men alltså det är ju, nu har jag 2 barn. Jag har en 3-åring sedan innan också, så att det är... Det är ju dubbelt upp med 2 barn, som alla säger. Det tror man ju inte innan man får barn. Men jag försöker rida i alla fall 4 dagar i veckan ungefär.
Det är ett starkt jobb, tycker jag.
Jo, men det är det. Men jag har ju också mamma i stallet och det är tur. Hade jag inte haft mamma så hade det blivit kämpigt.
Mm.
Så jag försöker få någon typ av rutin. Att jag tänker så här, nu kanske hon sover en timme, då passar jag på att rida och så är mamma backup om det skiter sig.
Och hur har det varit att hitta tillbaka till ridningen då?
Ja, men fantastiskt. Alltså jag minns första gången, då var hon typ 3 eller 4 veckor. När jag fick låna skäcken som jag rider lite också, Colin. Och då skrittade jag ut på honom i sommar, det här höga sommargräset. Och det var helt magiskt att bara vara helt ensam i en timme ungefär.
Mm.
Så det... Nej, men det är verkligen härligt. Och hästarna, jag tycker också, jag gillar inte att bara vara hemma och inte göra någonting. Och då tycker jag det är toppen att ha stallet och kunna åka till.
Mm.
Men nästan varje dag. Och så kan man ju vara hemma om man känner att idag är jag trött och vill vara hemma och vila. Men annars så åker vi gärna till stallet och hänger.
Och du har också hunnit med att träna för ingen mindre än Peter Markne.
Nej, men jag vet.
Och varför säger jag ingen mindre än? Ska du, alltså, om man inte vet vem Peter Markne är nu, mot förmodan.
Ja, alltså man brukar säga att Rolf-Göran Bengtsson är gud. Då vet jag, Peter Markne är Jesus då kanske? För han är ju också den bästa av de bästa skulle jag säga. Han är ju otroligt skicklig och är väldigt bra på att undervisa och se och hjälpa liksom varje individ. Jag har tränat för honom 2 gånger tidigare och varje gång har jag verkligen känt att jag har fått med mig någonting.
För det som är så fantastiskt med honom och unikt med honom är att han är tävlat upp till 1,60. I hoppning.
Mm.
Men sen så sadlade han om och la på dressyrsadeln och då red han OS.
Exakt.
Så han, så han är otroligt mångsidig och duktig.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Och som jag förstått det från dig och från andra som har ridit för honom också, jag har varit och sett en klinik med honom i Gustavsberg också för länge sedan, att han använder så mycket bilder när han pratar och när han undervisar.
Ja.
Vad finns det för exempel?
Hjulet ska snurra. Att man tänker frambenen och manken är liksom som ett hjul som ska snurra åt rätt håll och inte bakåt utan framåt.
Men sen när man rider dressyr så ska man fylla ut skjortan men inte spräcka knapparna och sånt.
Exakt, exakt.
Och honom har vi träffat i samband med att han hade en träning på Gustavsberg där du tränar.
Ja, men precis. Så jag och Neo var med och tränade idag. Och det var egentligen första liksom ordentliga hoppträningen efter... Jag har inte hoppat högt på typ ett år känns det som, så det var lite pirrigt.
Hur nervös var du innan?
Ja, men alltså supernervös. Och så blir man ju lite så här, kan jag det här? Får jag göra det här?
Det
jag känner mig inte rädd. Vissa kan ju bli lite så att man tänker så här, det får inte hända mig någonting för att nu har jag bebis som behöver mig. Så kände jag inte. Men mer så här, men gud, kan jag det här fortfarande?
Vet du hur man gör? Innan ni ska få höra hur det lät när vi träffade Peter Markne så vill vi tacka våra sponsorer Scanbio.
Puff!
Puff! Det är alltså stallpellets, det är spån, träspån från svenska skogar som är hoppressade till pellets. Exakt. Som man blöter upp och så säger de puff som popcorn lite grann.
Ja, och jag älskar dem. Min häst, han slabbar så mycket med vattenkoppen. Det är som en blöt pöl under på marken där. Så då häller jag ut en torr påse och så blöter han upp det och så dagen efter så sprider jag ut det i boxen.
Alltså de säger ju inte puff.
Nej, men det känns så, för när man har vatten på så expanderar de så att säga, och då blir det puff, som popcorn.
Stå och titta på en skitlänge och tänker puff. Så tusen tack Scandbio för att ni är med och sponsrar Ridklubben. Om du som lyssnar blir nyfiken på den här produkten, gå in på deras hemsida scandbio.com. Nu så ska ni få träffa den enda A-tränaren i både hoppning och dressyr i Sverige. Han har ridit OS i dressyr och varit landslagstränare för juniorer, young riders och seniorer. Det är ju faktiskt inte konstigt, Rebecca, att Jessica Springsteen ringde just honom och ville ha hjälp, eller hur?
Jag vet, så häftigt.
Vi säger varmt välkommen till ridklubben Peter Markne. Är du fortfarande A-tränare? Ja, härligt ju.
I både hoppning och dressyr?
Ja.
Ja, men du är den enda i Sverige som är det.
Ja. Ja. Kommer jag snart någon att köra om mig? På vänster sida eller höger sida. Men det hoppas jag.
Vi har precis kollat nu när du har tränat Rebecca bland annat. Men du har stått och tränat hela dagen här i Gustavsberg. Hur förbereder du dig inför träningspass när du har massa... Jag kan tänka mig att du har tränat massa olika på olika nivåer.
Jag vet inte, men jag känner så här att... Det här är ju vänner, bekanta som jag ser. Inte så ofta längre i och med att jag bor i Danmark. Men jag är alltid lite nervös också inför att gå in och göra det här. Det tror nog inte folk, men jag har lite så här... Jag vill leverera liksom. Och försöker verkligen, även om det är en grupp, så se till individen och se, kunna läsa av varje rytta, varje häst. Var noga med det. Så man inte gör bara en träning för alla mainstream, utan att alla får på sina nivåer. Helena Persson som har lite massa SM har vunnit, hon kom hit med häst i morse och hon måste ju åka härifrån och känna att hon har fått någonting. Det känner jag som en väldigt sån, jag måste leverera det och kunna se skogen för träden, om man säger. Och det ibland kan sätta lite press på mig, alltså inte att jag ligger sömlöst kvällen innan, men jag vill inte bli slentrian liksom. Jag vill inte bli det.
Har du någonsin tränat någon där du känt så här, nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga eller vad du ska göra eller kommentera eller något som kan bli bättre, eller känner du, ser du nästan alltid något i gepaget så här, jo men det där hamnar lite vänster styrbygel för mycket, det här kan vi ändra lite på, eller?
Ibland kan det vara så att man ser jättebra och så tänker man, gud vad ska jag säga, för det här är egentligen ganska bra.
Ja.
Och säger man någonting så blir det nästan lite larvigt att säga någonting, ja. För att det är så,
ja. Det är bra liksom.
Mm. Men då får man ju ha en dialog och så får man kanske, om man har tur då, så har man kanske någon kollega eller någon annan tränare som man kanske kan bolla lite mer, liksom, ser jag rätt, är det här, tycker ni, eller så kanske den har någon anmärkning eller synpunkt på någonting, så oj, så öppnar man ett extra sinne, så ser man faktiskt det där.
Ja.
Och det är väl så man utvecklar sig som tränare, tänker jag.
Ja.
Att man, det finns ju alltid saker såklart.
Men hur är det med din självkänsla? För jag tänker på, vi såg första gången, tror jag det var här när du höll en klinik, som jag var med och ställde lite frågor. Och då sa du också att jag är lite nervös för det här. Smsade i morse och sa det här med podcastet, tycker det känns lite läskigt. Hur är det med din självkänsla?
Privat så är den bra. Men när jag ska liksom... Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och man ska göra grupparbete. Och så sa de, Peter, nu ska du göra eller din grupp ska göra... Och, du vet, jag bara ställer mig bakom alla andra och lät alla andra. Och du vet, man skulle redovisa så här. Det var bara nej. Alltså, blyg. Jag har nog inte så jättedålig självkänsla. Jag bara känner nog ibland att jag... Vad är det som ger mig rätten till att stå där och tala om hur det ska vara och inte vara? Kan jag tänka ibland, var 17, varför inte jag vara hemma och låta någon annan göra det där? Och liksom. Men sen har jag sån passion för det. Liksom. Jag älskar ju mitt jobb och känner mig superprivilegierad. Så att jag ska ha en klinik nu... på torsdag i Falun. Massa det är sålt ut och det är fullt och alla förväntar sig massor och sådär. Det kan jag få så lite. Hoppas att jag kan ge tillbaka liksom, så att folk får inspiration och får ut någonting av det. Jag önskar att jag kunde göra det lite på rutin. Och någonstans gör jag väl det på rutin, men jag har lite förbaskat så här, i magen innan jag gör det. Även en sån här grej.
För som jag förstod det så slutade du tävla hoppning för att du tyckte att du blev nervöst, att du mådde illa och kände det här är inte min grej. Hade du kunnat hantera den nervositeten annorlunda om du hade varit 20 idag, så som man jobbar kanske mentalt?
Ja, eller? Ja, 100%.
Hur hade du kunnat gjort annorlunda då?
Nej, men jag hade nog bara kunnat ställa upp mina hjärnspöken med rätt verktyg. Och för det är ju samma sak som att att man inte fullföljer en sak utan man hoppar av halv, nästan framme så hoppar man av. Det är ju inte särskilt bra för ens självkänsla. För någonstans har man ju det hela tiden i bakhuvudet. Att man inte riktigt nådde hela vägen fram och sådär. Man blir ju lite, ja, man känner sig lite mindre där i det. Och sen tog jag lite revansch då, i och med att jag ändå var ganska duktig på dressyr och gjorde ett OS och så här.
Ganska duktig.
Ja, men ganska duktig. Men jag hade också väldigt, väldigt duktig häst, så att den hjälpte mig det liksom verkligen. Klart, det måste man ju ha om man ska vara på den nivån. Men jag tycker det är en bra fråga. Jag får väl gå till någon slags pedagog eller coach eller någonting, men ibland önskar jag faktiskt för min egen del att jag hade lite starkare självkänsla. Jag kan se människor omkring mig som kanske har lite mindre know-how och som agerar som de hade mycket, mycket mer. Och ibland kan jag säga att det är mycket enklare. Men det är väl också hur känslig man är som människa.
Var det när med självförtroende tänkte på? Du har tränat Rebecka idag.
Mm.
Ett pass, eller hur?
Ja.
Ja. Och där handlar det kanske också lite om självförtroende. Vi pratade tidigare i podden om att du är så himla ordentlig.
Ja.
Så här, rider ut i hörnen, rider fina ridvägar. Allt ska vara så prydligt. Att du också ställer så höga krav på dig själv. Att det ska vara perfekt. Och du kommer perfekt på hindren. Allt ska liksom vara perfekt.
Ja.
Att man kanske ibland måste bara så här. Jag tror du sa i ridhuset också. Så här, släppa ut håret och ruska om och bara köra på.
Mm.
Kör lite mer. Rock. Och det handlar också om självförtroende.
Mm. Och det, jag tror att jag spottade det ganska bra.
Ja.
När jag undervisade Rebecka, och det är ju en del av att vara en bra tränare, att kunna se vad är egentligen hönan och vad är egentligen ägget liksom. Och då kan man ju faktiskt ge vissa tips och fiff och kanske vara en trygg faktor där som gör att Rebecka vågar rocka loss lite mer. Jag kanske hade många som tyckte inte det var bra nog, och jag fick ganska mycket mer du ska, måste göra så här, måste göra så här, och men hela tiden kände man att jag räcker liksom inte till, för tränarna var så tuffa. Hade jag haft en tränare som kanske var lite mer så här, hej, såg igenom vad som var vad. Att jag egentligen hade ganska mycket talang, men började stärka mig, mitt självkänsla. Då hade jag kanske fortsatt och hittat glädjen mer. Så.
Hade du velat rida för dig själv?
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt det. Någonstans sån. För jag kan vara rätt så bestämd, jag är rätt så tydlig och jag vet vad jag vill och hur det ska vara. Men samtidigt så är jag mänsklig faktiskt så. Många har mycket respekt för mig så, men jag ser nog tuffare ut än vad jag är. Liksom. Så det tror jag jag skulle vilja.
Men sen då är det så mycket bra liknelser som gör det så tydligt för en. Att hjulet ska snurra och då får man ju liksom en visuell bild hur men det är klart att det ska vara så. Man vill ju ha upp manken, men frambenen ska gå framåt utan att de blir för markbundna. Så det tycker jag, men det är en väldigt bra egenskap hos dig som
Vad
tränare.
Hittar du de liknelserna? Du pratar också i dressyren om att man ska ha skjorta, man ska inte spräcka knapparna på skjortan och man ska ha halvt med glada ögon. Och vad hittar du alla de där?
Kommer liksom bara, och det är väl någon sån här Tourette, så att säga. När det bara plupp säger så kommer det bara ut och tänker, vad sjutton sa jag nu? Liksom. Det har hänt mig flera gånger, var kom det ifrån? Och jag kan inte svara på det. Det bara kommer så här. Jag tror mycket att jag tror att det kommer ifrån att jag har studerat jätteduktiga ryttare. Jag har ju sett Malin, fantastisk ryttare, och jag har studerat och försökt förstå vad hon gör som får hästarna att hoppa så fantastiskt. Marcus Ening och Isabel Berth i dressyr och många sådana förebilder. Och det har jag ju sett i bilder liksom, och läst av. Alltså moment som de gör och sådär. Så på något sätt så kanske det kom ut av det lite. Jag har liksom inte läst till mig så mycket.
Men apropå Isabel Wert, du tränar väl Jessica Springsteen också?
Eller? Ja, lite grann i, jo det gör jag nu, i mycket i dressyr och markarbete.
Och hur funkar det med språket? För jag kan uppleva att när man pratar engelska att alla nyanserna försvinner. Man kan säga något bra eller dåligt, men hela liksom mellanregistret i språket försvinner. Jag tänker på dig som, du som använder språket på svenska så mycket.
Nej, men jag kör faktiskt samma.
Ja.
Och hon skrattar åt det och börjar förstå och sådär. Så hon hänger på.
Ja.
Och jag har faktiskt gjort, jag försöker vara samma och försöker hitta. Så, jag är inte bäst på engelska så det kommer inte sådär. Men jag får vända några gånger så kommer jag på så kan jag liksom förklara mig. På det sättet som jag gör på svenska.
Hur hon och tränar?
Men, och hur gick det till? Ringde hon och frågade om du kunde komma och träna henne? Eller vad?
Hur gick det till? Ja, det låter som liksom name dropping här när då, men jag jobbar hos Stalltops, har gjort det 3 år. Och då var hon elev där och hade hästarna där. Och då hängde hon på. Sen flyttade hon från det stallet till ett annat stall. Så ringde hon och frågade om jag kunde komma dit. Och så gjorde jag det. Sen har hon varit on tour och hon är i USA och Wellington. Och hon reser ut. De tävlar ju jämt. Så det är väldigt svårt att få in tid där det ska passa liksom kontinuerligt. Men så skrev hon bara ett sms här om veckan. Snälla, jag behöver din hjälp. Det tycker jag är ganska fascinerande. Hon kan i och för sig välja vad hon vill. Och det kan ju alla. Men hon är superskarp på banan. Hon är snabb och hon har världens kroppskontroll. Och jag beundrar henne hur hon rider på banan. Hon är duktig.
Verkligen.
Och sen i dressyr så är hon lite lost. Och kan inte så mycket. Men hon rider såklart i balans. Och hon är jättetrevlig med hästarna och så. Men hon vet inte riktigt allting. Och hur hon ska kunna inverka och påverka. Och har inga problem att blotta det. Men vill heller inte bli för dominerad, att hon ska lära om så att hon tappar sin feeling. Nej. Om man säger. Och då har väl jag förståelse för det. Ja. Och kan utifrån hennes förutsättningar hjälpa henne så att hennes system bara kan bli bättre. Och det känner hon sig jävligt trygg med. Och så det lirar väldigt, väldigt bra, måste jag säga.
Du tränar både hoppning och dressyr.
Mm.
Vad finns det för skillnader i hur dressyrryttare versus hoppryttare tränar sina hästar?
Ridning är ju ridning, det vet vi alla. Men det är ändå skillnad. Det är det faktiskt. Sen finns ju vissa basgrejer. Liksom. Gas och broms, höger, vänster och så. Och om Rebecka här idag rider någon liten sluta och revinglar lite så sker det ju inte så mycket med det. Det ska betygsättas för en dressyrryttare. Jag tror att den negativa biten med dressyr är väl att man alltid blir bedömd i det man gör. Och ibland så, vad ska jag säga, man är rädd för misslyckas. Och man vill inte vara dålig. Och en kompis som ringde igår faktiskt, hon ska börja rida dressyr och hon rider med oss C tror jag sånt där. Och har en jättefin häst, men hon sitter inte jättebra än, men hon vet om det, hon kämpar med det. Och hon får inte till alla byten helt perfekt. Hon har ridit med, ja, lite högre än C, i alla fall enkla, eller höger vänster byte då, bara enkla byten. Men fick inte till det och så här, och domaren hade varit negativ och hästen rör sig jättefint för jag har sett den. Men, och negativ på gångart och negativ så här. Och så går man hem där på söndag eftermiddagen i sin ambition då, och så får man bara en sån, du vet.
Ja.
Det tycker jag är tråkigt. Man kan ju, det är som man ska säga en sanning till någon, man kan ju säga på olika sätt.
Ja.
Alltså man, återigen då, håll fast lite i det positiva. Alltså någonting måste ju varit bra som hon gjorde. Allt kan ju inte vara dåligt, tänker jag.
Tränar dressyrryttare lika mycket kondis med sina hästar som hoppryttare?
Nej, det tycker jag inte att de gör.
Borde de göra det mer? Eller är det alldeles lagom? Utvecklas svensk dressyr och hoppning, utvecklas de i samma takt, tycker du?
Mm, det tycker jag. Det tycker jag nu. Och dressyren har ju blivit, det är världens snurr på dressyren. Och unga människor som poppar upp och vinner Grand Prix och tuffa tjejer. Så jag tror ju någonstans, som när jag var red för 100 år sedan, så var det kanske lite mer. Men jag tycker att det är liksom lite mer easy going, måste jag säga idag. Men när det gäller träningsbiten där, så det var någon som skrattade åt mig. De skulle göra sig roliga på en dressyrryttare som hade blivit irriterad för att någon hade skrämt den. Och så skulle de säga det till mig för att jag skulle ge dem lite bonuspoäng och säga, ja, de här dressyrryttarna ungefär. Men det är ju lite så här att en dressyrhäst som går in i fokus på sin uppgift, liksom lite tunnelseende och liksom blir ett med ryttaren, en unit, det ska i och för sig hopphästar också vara. Men det blir väldigt, väldigt mycket mer fokusering på ryttaren så. Såklart, om det smäller till någonting så överreagerar ju den här hästen. För den går ur sin bubbla liksom och blir störd. Det är ju inte bara för att Det är inte bara för att dressyrryttarna har skämt bort om att de inte tål ljud om och sådär. Så där är nog många som missförstår lite.
Alltså jag tycker jag har kollat på EM nu på dressyren. De är så fina hästarna. Så att man, det är som du säger, man sitter nästan och gråter och tittar på dem. Det är så vackert.
Jag börjar alltid gråta när jag kollar på dressyr för det är så fint.
De är sådana jävla idrottsmän och kvinnor.
Ja, det ser så enkelt ut. Men också bara så själv sätter man sig i sadeln och får ju kämpa ihjäl sig för att ens bara kunna sitta ner i en vanlig liksom trav. Mm. Och de bara dansar runt där i sina Piaf och Puff och liksom ökad trav och nej, det är supercoolt.
Vi pratade om det här om dagen faktiskt. Det är ju, när man tänker på det som vi pratar om nu, man tänker på det, så är det ju rätt unikt egentligen att en häst kan stå där 15 steg på stället med stadig form och stängd mun och vit i munnen och förtroende och göra allt det här utan några fel och få det att se väldigt enkelt ut. Det är ju liksom.
Och övergångarna mellan övningarna, det är det jag tycker är mitt. Det är det jag sitter och tittar på. Jag tycker det är så himla fascinerande.
Mm. Och det är så 8-10 minuter också där allting är perfekt. Eller liksom mycket. Sen är det klart att de kommer missa också. Men det är ändå, mycket är ju väldigt, väldigt bra.
Och det är väldigt, väldigt hög nivå på det idag.
Ja.
Det är extremt hög nivå.
Hur tror du att utvecklingen kommer att se ut framöver?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag går i den här takten, någonstans måste vi stoppa liksom,
för ja, men exakt, så känner jag också ibland.
Men jag tänkte också på i hoppningen, om det var Peder tror jag som sa under EM när jag kollade på TV, så sa att alla här, det är den som vinner, den som har bäst dagsform, för att alla här är superduktiga. Det handlar om, nu är det liksom, jag tror du också har sagt i något sammanhang att förut så räckte det med att vara dubbel nolla så hade man en chans. Nu är det sekunder, liksom tiondel sekunder, och det är så små marginaler. Om man tittar på den där eliten i alla fall. Och jag vet inte hur det är om man tittar neråt också, att marginalerna blir mindre och mindre hela tiden.
Mindre och mindre.
Och vad ska man titta efter då? Alltså, eller hur ska man träna då för att bli så framgångsrik som möjligt idag?
Ja, det är ju.
Åh, vilken för bred fråga det var, kände.
Det var väldigt bred. Idag är ju sporten sån att med här Global Champion Tour, i alla fall i hoppningen är det det. Man har väl prövat lite med dressyren komma in. Men det krävs ju, och så nationshoppningar och så mästerskap och OS och EM och allt vad det är, VM och sånt, plus alla de här global. Det krävs ju ett gäng hästar. Mm. Och det är många som hänger på och kör, och de är i New York nästa helg tror jag. Och de reser och flyger hästar till höger och vänster. Och ja, det är på sån nivå, och man måste ha sån batteri med hela organisationen runt sig själv måste vara så enorm. Så att det är en back att gå i, kan jag säga. Och de blir bara skarpare och skarpare och skarpare. Så det är ett gäng där uppe som bara blir bättre och bättre och bättre. För de möter bara de bästa. Mm. Så de måste bli bättre, precis som du säger, Gry. Snart så rakar de väl av sig hår på underarmarna. Ja, men du vet, det är sådana detaljer som man skruvar på. Men så kan man ju titta avundsvärt på det, men samtidigt så får man ju ta del av det. Och man är ju en del av det, för man är i sporten. Så jag tycker det är häftigt.
Vad Lisen sa när vi pratade om vad man tittar på för hästar, att hon sa att hon vill att de ska galoppera längs med marken.
Ja, de får inte ha för mycket luft, för då förlorar man ju så mycket tid.
Liksom. Men precis, vad kollar du på om du ska scouta en ny häst åt dig själv eller åt någon annan?
Hopphäst eller dressyrhäst?
Hopp.
Jag tittar jättemycket på att hela kroppen används i själva språnget, att de är atletiska, att det inte finns så mycket som är stiff och stilla. Sen kan de inte vara överrörliga, för då är en överrörlig häst också en liten svag häst om man är för överrörlig. Men att de, men framförallt det, och sen att de, jag gillar ju när de hoppar, när man ser som unga hästar att de kan hoppa lite på längden också, inte bara är försiktiga och kommer upp, utan att de hoppar lite långt. Jag är inte så rädd för om de hoppar lite långt som unga hästar, för jag tycker att det känns som att de har lite scope och räckvidd då. En annan grej som jag blir fascinerad av, det är ju liksom såklart hur de lämnar backen inför hoppet. Såg en häst i Stockholm för ett par veckor sedan. Den var faktiskt nu dubbel nolla i finalen i Sangerscheide i helgen, som var unghäst-VM 5 år. Men sättet den hästen, den kommer galoppera, det är ganska mycket rörlighet och sådär. Men sättet den hoppar av från backen, det går liksom på en sån här, jag hinner liksom inte märka det, så är den bara upp i luften. Det tycker jag är coolt.
Kvicka hästar.
Mm.
Och bra avstamp.
Bra liksom. Avstamp.
Ja, dressyr då?
Förlåt, svar på det först.
Dressyr. Då såklart att de inte travar lite så här med haserna lite upp mot svansroten, utan i alla övergångar man gör, om det är så från trav till skritt, eller att man ser att hasen hålls lite lägre och att de tar vikt och att de naturligt lägger vikt på bakbenen. Och i gångsättningar gärna att de travar upp mot ryttan och sen fram istället för bara ramlar fram i trav. Liksom. Sådana övergångar tittar jag jättemycket på. Hur de tar vikten. Av...
Skritten då? Det känns som att många pratar om dressyr. Alltså skritten i dressyr, att den är svår att påverka. Men att den ändå är liksom, man får ju poäng för skritten.
Mm.
Hur viktig är skritten för en dressyr?
Det är viktigt. Därför att ju bättre skritt du har, så om du felar. Det som är i Grand Prix-test i dressyr, det är ju att du faktiskt kan, om allting är på jäkligt hög nivå och du har fin skritt, så kan du faktiskt få ett miss någonstans och ändå kan du faktiskt vinna.
Ja.
Får du en miss på ett hinder så vinner du inte.
Nej.
Men har du en dålig skritt så har du inte råd med någon miss.
Nej, precis.
Så det är matematik.
Ja.
Det är ren matematik. Sen är det ju att avgöra om skritten är tillräckligt bra liksom, men det är ju svårt att jobba med skritten. Det bästa är ju egentligen bara att, det handlar ju mycket om avspänning och att hästen liksom använder sin kropp så mycket ut och skrittar liksom.
Ja.
Och sen när man lär en häst Piaf Passage, då behöver det ju liksom energi och kvickhet, och ofta då under tiden man lär hästen så brukar ofta skritten åka dit lite på det. Och har de i gränsfall bra skritt, så det har jag lärt mig av mina egna misstag, att man under resans gång upp till Grand Prix, om du har en häst som är så där i skritten, så måste du lägga ner jobb på att få den att skritta. Lika viktigt som du lär en Piaf.
I galoppen idag när du galopptränade så pratade du mycket om det här, att du vill ha en låg och lång. Mm. Men man vill också ha ju energi. Man vill inte ha en uppspänd förstås hästen. Man vill inte att de ska uppspända. Men man vill ändå hitta den där. Hur gör man för att hitta balansen mellan en låg och lång avslappnad häst, men utan att den blir loj, och att den är uppe i energi utan att hästen blir spänd?
Det viktiga är man vill ha en häst som sträcker ner halsen för att den ska slappna av, och den ska vara lite långsam för att den ska göra allting lite mer relaxed. Det viktiga är ju att såklart självklart är det i all ridning, men desto viktigare att hästen absolut inte lägger sig på bettet då, tungt, utan den måste bära sig där.
Om den gör det då, hur gör jag då?
Om den bär sig tungt så är det inget jättebra förslag att låta den bli lägre i halsen och bära sig ännu tyngre, utan då måste du få hästen att ta vikt på bakbenen. Och många gånger, tyvärr är det ju så i ridning, det är svårt. Men när hästarna inte vill ta vikt på bakbenen, så kompenserar de ju. De balanserar ju med halsen. Och då hamnar de ju lite automatiskt i ryttans hand om man tar emot det med handen. Och då är man lite rullatorn åt hästen, och så bär man hästen runt lite så. Det är väl dit man inte ska komma. Utan när hästen inbjuder till att lägga sig i handen, så säger man nej, det finns inte så mycket att hänga i. Utan man sätter hästen i en övning där den måste bära upp. Och i min värld då så använder vi väldigt mycket att rida lite öppna, så att vi får hästen att samla sig. Det är liksom en bra samlande övning. Och att man kan driva hästen med invändig skänkel till yttertygel, och att den tar vikt, delar på bakbenen och tar vikt på bakbenen.
För du pratar mycket om att huvudet är 10% av hästen, och att man ska bara, ridningen ska bara vara, handen ska bara vara 10% av ridningen, och att den i många fall kan vara många, många fler procent än så, och att man ska försöka undvika det. Men om man själv sitter och känner att nej, men nu är min ridning, handen är 50% av min ridning, hur ska jag göra?
Det händer ändå, det händer även den bästa grej.
Hur ska jag göra då?
Hur ska jag göra då?
Om jag känner att den är, jag vet inte om den är för mycket eller för flaxig eller för fipplig eller för hård eller vad det kan vara, hur ska jag göra för att inte rida så mycket med handen?
Jag känner att tygen ska vara som ett gummiband. Det får inte vara spänt och hårt och statiskt. Det måste liksom vara levande. Liksom. Underarmarna ska vara... Tygen ska vara en förlängning av underarmarna, så heter det. Så att det känns som ett elastikband. Och det viktiga är väl många gånger då att bestämma sig för, som jag brukar säga, att när hästar inbjuder till att hänga, eller det kan vara att hästar inbjuder till att man ska klämma för att de inte riktigt går fram och sånt där, det är ju ett val man gör. Att visst, jag kan välja att säga okej, häng i mig då. Eller jag klämmer på dig för att du vill inte gå fram, så jag klämmer lite mer. Men man måste bestämma sig för att det lilla måste bli, den lilla hjälpen måste få stor effekt. Mm. Och var sätter jag gränsen? Och någonstans, man kan ju lära en häst allting, och en häst kan reagera för en fluga. Liksom, någonstans måste vi bestämma oss för att jag ska inte ha mer i handen än att det är bekvämt. Och då kan det kanske vara bättre att länga tygen lite grann istället för att korta upp tygen och hålla i mer. För att någonstans då är vi inne i liksom att man, då blir det nästan lite som att köra bil med handbromsen i. Då måste man gasa mer, för man håller i. Och så blir man lite fysisk, och då tappar man feelingen, tycker jag. Mm. Så det kanske inte är svar på frågan, men jag tror att det är viktigt att många gånger så tror jag man vill få ihop hästen om man vill. Och det är ju bra, för man vill ju få hästen kort i kroppen och lång i halsen. Men jag tror många gånger kanske jag ska träna på lite basic. Kan jag trava här med lätt kontakt och göra små övergångar? Många gånger så vill man nog mycket mer, och så börjar man för tidigt, och så helt plötsligt så hamnar hästen för att den inte riktigt är tränad på rätt sätt. Man måste som att bygga lego, bygga bit för bit för bit för bit för bit för bit. Till slut så har man byggt det lilla slottet. Liksom.
Och grundbitarna är de viktigaste förstås. Mm. Vilken grundbit är det vanligast att den saknas?
Jag tycker att många hoppryttare kommer kanske lite... de sitter ofta med lite korta läder, så de kommer kanske aldrig riktigt om hästarna riktigt. Medan det syrytta många gånger, jag red häromdagen själv, jag fick påminna mig, så kom jag med långa ben, så långa ben jag har. Men så kände jag liksom att jag klämde med knät och kom ifrån med skänken. Så att oavsett hopp eller dressyr, så tror jag att kunna komma om med skänken och få ihop hästen och inte på något annat sätt.
Och hur ska jag träna för att få bättre skänken? Om jag tycker att skänken är lite flaxig eller att jag inte kommer om ordentligt. Mm. Jag upplever ofta att jag hamnar lite på hästen. Jag skulle vilja komma ner lite djupare. Liksom.
Jag tycker man ska plåga sig lite utan stigbyglar faktiskt.
Ja.
Jag tycker att det är bäst. Lite utan stibel, att man kommer ner i hästen och ser på de här toppryttarna, man ser på uppvärmningen, hoppryttarna, de sitter skrittare utan stibyglar, så fort de får en paus så sitter de lite grann utan stibyglar, att de kommer ner i hästen, det är det handlar om, att bli en unit med hästen och inte klamra sig upp.
Exakt.
Jag kommer ihåg, jag var hos Isabelle, måste jag berätta snabbare, jag tycker att jag sitter ganska okej och jag tycker inte att jag hänger i tygen, men hon gjorde mig varse om att jag faktiskt gjorde det lite grann. Jag hängde i knät och jag hängde lite för mycket i tygen. Så jag fick lossa knät och hålla om med underdelen av baden där lite mer och inte klämma in knät. Och jag fick absolut inte dra in i tygen. Och då bara att känna att shit, jag har inte riktigt stöd här och stöd där som jag var van vid. Det var ungefär som att ta bort stödhjulen.
Ja.
Och så efter en kvart så bara rann det av mig liksom, för att jag var inte liksom fysiskt liksom stark i bålen, och jag hade ju svårt på den här storgångade hästen att sitta helt oberoende i mina händer. Jag tror ju det är jättebra grej, det låter ju löjligt, men jag tror att det är underskattat. Jag tror man, hur duktig man än är, ibland bara longeras lite utan stibbyglar och bara sitt utan att hålla i någonting, bara sitt och följ rörelsen och känna att du följer rörelsen, du hänger inte, jag klamrar inte fast.
Nej. Jag longerar så sitter du på.
Eller tvärtom.
Ja, jag tror många, man tycker att det är lite löjligt och man tycker att det där är för nybörjare och hit och dit. Jag kan ju sitta bra och så. Men jag tror, vill man bli topp, så tror jag man ska tänka på sådana grejer.
Så pratar du lite om att det är vi som ryttare som ska sätta lite adrenalin i hästarna.
Ja.
Och inte saker runt omkring. Mm. För det hände ju mig när jag precis hade fått Neo. Vi hade kanske haft honom 3 månader, så åkte vi ner till Elmia och skulle tävla.
Mm.
Och det är ju en jättepampig tävling om man jämför med att åka till något annat liten ridskola här i närheten.
Mm.
Och det är musik och grejer. Och han fick ju flippen.
Mm.
Så kände ni inte varandra så himla
Nej, men jag kände inte honom. Och så är jag lite osäker på mig själv. Jag hade ridit en sån stor tävling innan. Och han ville ju, jag bara kände att han ville krypa ur sitt eget skinn och ville skena ut ur det där ridhuset. Så mamma fick ju stå i dörröppningen så att han inte gick ut. Och så in på den där banan. Och sen så gick jag ändå okej. Okay, men jag kände mig ju jättenervös. Och han var ju också minst lika nervös. Och sen så började folk säga, men stoppa i öronproppar. Och du vet, man börjar med massa grejer och lyssna på andra för att man är osäker själv. Hur ska man göra när man hamnar i en sån där obekväm situation på en tävling och sen ändå kommit dit, jag vill ju verkligen genomföra det för att jag lär mig
ju. Man blir ju lite så här, man vet ju aldrig med yngre hästar och hit och dit och jag vet inte hur gammal han var.
Nej, men han var lite äldre.
Han var lite äldre,
men
han
vi kände inte varandra och han har inte gått något sånt innan.
Nej,
liksom.
Det spelar egentligen ingen roll om de inte har varit där så har de inte varit där. Och jag har varit med om det ett par gånger när hästar blir som förbytta av miljön. Och man inte känner igen dem och man kan liksom inte kommunicera. Man känner att shit, det är inte samma häst jag har som jag haft hemma. Och det är ju inte mer att göra än att försöka överleva det. Och ta sig igenom det på bra sätt och sen försöka utsätta det igen. Ja. Och igen tills att det blir normalt.
Ja.
Här och då, där och då är det ju faktiskt bara på något sätt som man säger gilla läget.
Ja, men hur mycket ska man ändra på då? Nu stoppade jag ju så här på luver och i med grejer i öronen och då var han ju helt avstängd istället. Mm. Hur mycket ska man ändra på när man kommer till en tävling och känner att så här, shit, det här är inte samma häst. Ska jag försöka hålla mig till samma grej jag är hemma så att han känner igen sig i det? Eller ska man prova sig? Eller
Nej, man ska hålla sig till samma grej och sen om man har möjlighet med en sån där häst att man när det är lite lugnt på den platsen kanske tidig morgon ta ut och rida, longera
så man får en avspänd paus i det där anspända
och har man möjlighet med en sån här häst så brukar jag tänka att kan man rida den och få bort lite energi och lite spänning och sen inom 3 timmar sen kanske göra starten om du väntar mycket längre då blir det ungefär som att den, då hjälper inte så himla mycket om du rider på morgonen. Jag hade en sån här häst som jag aldrig riktigt visste vad som skulle ske. Och då var det en duktig person som lärde mig att när de tänder i så där och får adrenalin på slag och blir rädda vad det nu är eller spända eller och så av omgivningen att man lite låter dem få bli det och sen varvar man ner och så kanske man ställer in i stallet en stund och sen tar man ut igen. Och så kanske det blir lite så men det blir mindre och mindre och mindre och mindre så, och vi hade en häst som faktiskt min kära man red och, i Aten 2004 och den hästen tog vi ut väldigt många gånger innan start men vi red inte mycket för då blir de ju trötta i kroppen och då blir de ju spända för det men vi tog ut den säkert 4-5 gånger innan start för att den skulle vara rätt tempererad.
Ja.
Och det där vet man ju först när man har blivit tagen på sängen en gång och vet vad man har för häst.
Ja.
Men sen vet man ju inte heller, nästa gång du kommer så kanske din häst köper det där lite bättre.
En annan grej som jag tänkte på, vi pratade om när man, backa tillbaka till ridningen. Vi pratade om när man har för mycket i handen när man rider.
Mm.
Har du några bra övningar om man har en häst med väldigt, väldigt lätt i handen?
Ja, precis, som man inte får kontakt med istället.
Exakt.
Det är ju... Det är som sagt, där, då har du ingen riktig kontakt med bakbenen utan de undandrar sig kontakten och många gånger kanske de höjer nacken och många gånger kanske de drar upp tungan lite så de blir liksom tomma i kontakten. Vi brukar ha, på sådana hästar brukar vi ha sådana äggbett som vi kallar det med, som är lite tjockare med fasta ringar som är lite tyngre. Det brukar ligga stadigt i munnen, det är lite hjälp. Men sen är det ju viktigt att med sådana hästar att man kan inte bara hoppas och släppa på tygen och hoppas på att de ska en dag hoppa till kontakten. Utan man måste försöka hålla kontakt även om hästen undandrar sig. Och då blir ju hästen kanske lite kort i halsen för stunden och så. Men du måste på något sätt få en förbindelse med hästens kropp. Och det får du inte bara genom att länga på tygen för då får du ju mindre kontakt. Sen säger inte jag att du ska korta tygen och ta åt dig kontakten men på något sätt så måste du bestämma dig för att okej, nu blir den lite kort i halsen ett tag men jag måste genom min skänkel få den till bettet. Jag måste genom min skänkel få den till bettet.
Så att det är sen länge tygen att den följer med bettet.
Ja,
eller, ja, men
ja.
Att man har
och att hästen,
liksom.
Man ibland med sådana hästar får väl noga med att det är hästen som ska ta kontakten ut. Och att man lite successivt följer med. Många gånger så kanske man vill att den ska komma ut med halsen och sträcka på sig. För det är det man drömmer om, att man har den här bilden framför sig. Så då släpper man lite för snabbt och då slirar kontakten igen.
Ja.
Så det är ju så där, det finns ju alla varianter, en del som hänger och en del som släpper. Men allting handlar ju om att man faktiskt måste få ärligt driv i bakbenen till bettet. Om en häst hänger, häng inte tillbaka. Om en häst släpper, släpp inte. Håll i stadig hand, stadig hand och driv den in i handen tills den dagen kommer att den får en jämn kontakt.
Okej, tomt ridhus. Du ska ställa upp två hinder som du ska hoppa.
Ja.
Vad blir det för hinder och vad blir det för linje och hur många steg? Vad gör du? Vad sätter du upp?
Det som Helena Persson elev till mig säger, vad ska vi göra idag då? Så hon, är det två hinder på rad igen nu eller? så att, nej, men jag tänker då att då sätter jag upp för att ha ett kabarett också.
Okej.
Mm. Då sätter jag upp 25 meter, så det är ett räcke. Och så sätter jag upp en oxer, 25 meter. Och mitt emellan där så sätter jag ett kabarett i. Så det blir 12,5.
Rakt fram bara. Mm. Inga
nej, jag ska sätta på medlinjen. Ja. Så kan jag komma både vänster och höger varv.
Och sen varför? Varför är just en kavalett där i mitten?
Mm, för då hoppar man, det är 25 meter, det är 6 steg.
Ja.
Och så behöver man inte ha det så högt, det kan vara lite under en meter. Så hoppar man och så gör man 3 steg innan kavalettet. Och så ser man att man över kavalettet kan få hästen att slappna av. Så att man inte får den i handen utan kan hoppa, slappna av. Så liksom en liten anpaus som man säger.
Mm.
Och sen tar man de ytterligare 3 stegen. Så gör man det så att man känner att jag kan få hästen att vänta däremellan utan att dra den i munnen och liksom få den tillbaka med handen. Jag kan få den att slappna av och så tar jag mina 3 steg så hoppar nästa in där.
Blir kavalettet galoppsteg nummer 3?
Det blir nummer 4.
Då är det 7 galoppsteg.
7, sorry.
Ja, precis. Mm, 7. Jag bara,
nej,
räknar och räknar.
Nej, men det, precis. Uh-huh. Och sen kanske man höjer det lite och tar bort kavalettet och så brukar vi göra 6 steg.
Och att då, man kan ha kvar samma rytm.
Ja, och då blir det väldigt trevligt att rida 6 steg för hästen väntar och den springer inte på handen och springer inte på. Så det tycker jag är en trevlig övning. Om den utförs rätt. Det är som med allting i och för sig. Men.
Jag älskar att du, när du sa idag, du kanske säger det jämt, när du sa att keep it simple för det är svårt nog som det är.
Mm.
Det tror jag är något man ska ha med sig när man rider. Det är svårt att rida, jättesvårt att rida.
Mm.
Gud, ja, man kan göra det skitsvårt också. Ja,
man kan göra det jättesvårt.
Är det.
Jag tror man måste ha hela bilden, man måste förstå lite. Jag brukar säga till elever så här, ibland kan det vara bra att bara longera hästen utan inspänning på en stor volt och så bara se trav, skritt, galopp, trav och bara se hur funkar hästen, lägger den sig i framvikt eller hur funkar hästen, reser den upp nacken eller blir den framtung eller kan den inte riktigt ta vikt på bakbenen av sig själv utan står den lite på huvudet i övergången och allt sånt där så man får en bild över hästens egna liksom, balans. Det kan hjälpa en ganska mycket hur man ska tackla och inte åka dit på bristerna när man sitter på.
Det är väl ett jättebra stalltips.
Var det ett stalltips?
Ja, det är väl ett jättebra stalltips.
Verkligen.
Det kan det vara faktiskt.
Ja, se hästen på marken innan man ska.
Jag brukar alltid ta mina hästar så longerar lite och så kommunicerar lite mer och så kanske tar några korta travsteg, lite längre travsteg och så ser jag lite grann hur den reagerar för min röst och lite sådär och hur jag kan påverka och ja, bara en lina.
Ja.
Och då säger ganska mycket.
Det är en Alicia som undrar var du får din inspiration ifrån.
Jag är nog så nörd man kan bli. Alltså, jag kan sitta i trädgården hemma i Danmark. Min granne har 3 islänningar som går bredvid där. Och jag kan se dem gå där och trava runt. Jag tycker bara hästar är så fascinerande och sporten och såklart sporten och som vi pratade om tidigare vilken utveckling det är och vilka hästar det är och vilka atleter och vilka ryttare som är atleter och jag får ju inspiration av att se det. Ibland kan man ju få en torka om man känner om man har hört sig själv upprepas, du vet man står ska stå hela veckan nu på olika ställen och man säger samma sak och liksom då kan jag ibland känna så att nu måste jag vara tyst ett tag. Och kanske liksom stänga ögonen och inte se allting. Nej. Utan få lite break för att sen komma igen med ny energi och ny... Jag tror jag är noga med att kanske ta lite break.
Ja.
Mycket bättre än vad jag var tidigare.
Ja. Vad gör du då när du tar ett break?
Men då är jag ju med hästar i och för sig. Men jag kanske inte är den där rollen som jag är när jag är ute och träning. Utan då är jag vanliga Peter och håller på med hästarna i stallet och rider lite. Och är det där som man var när man började vara intresserad av hästar. Mm. Alltså löser problem när man rider eller löser kanske inte, men man försöker. Och, ja. Är inte den där som påstår sig ha erfarenheten och kunskapen och ska delge så mycket.
Nej.
Och då tar jag kanske inspiration från, om man är på tävling så tittar jag väldigt mycket på sådana som jag lite beundrar. Då pointar jag ut några människor som jag känner att de där skulle jag verkligen vilja se vad de gör och varför.
Ja.
Och då kan jag stå och hänga vid staketet och glo på dem bara och titta.
Ja.
Då får jag jättemycket inspiration av.
Och vad tittar du på då?
Jag tittar lite grann på deras timing med skänkel och hand och med nu är det människor som jag tycker rider hästarna på ett sätt som jag blir inspirerad av och hur de får hästarna att utveckla sin egen balans och bärighet och hur de gör för att få till det och jag har nog stulit, det är ju så att lära sig, man skäljer från de som är bättre så att det jag står och rapar om hela dagarna, det är ju inte någonting som jag har kokat ihop i min stuga, utan det är någonting som jag har sett att det funkar. Och det är, ja.
Men en hästfri dag då? Typ Lotta Björe gillar att elda. Det är det bästa hon vet när hon inte liksom har någonting med hästarna att göra. Vad gör du när du inte får vara med hästarna ändå?
Målar. Inte målar tavlor, målar garaget typ.
Ja.
Eller trädgårdsmöbler eller målar gillar jag. Häromdagen målar jag massa bommar i jättefin orange färg. Det gillar jag. Trädgård är jag liksom galet förtjust i liksom. Då glömmer jag bort tid och rum och planterar och fixar nya rabatter och fixar och så.
Vad kastade alla tomatplantorna i år? Skit tomatplantor var inget bra. Fick inte äta en enda god tomat. Skitbesviken är jag.
Vad trist.
Helt värdelöst. By the way.
Angående trädgården.
Angående trädgården. Nej, men sen gick jag så här att jag liksom, men på något sätt så försvinner lite tid och rum. Och man har ju olika sätt att liksom bearbeta stress. Och jag liksom tappar lite tid och rum och glömmer bort telefonen och för mig är det hälsosamt att gå och pula lite i trädgården. Liksom. Mm.
Det tror jag bra, alla behöver någon sån.
Vi hade en sån underbar kväll här, jag och Nicky, när hon, jag har en dotter som är 10 som också rider, så vi var här en fredag eftermiddag. Jag tror vi kom vid 4 kanske, så hade vi ingen tid att passa fingrarna när vi var hemma och behövde oss. Alltså vi höll på till 10 på kvällen tror jag.
Mm.
Bara gick runt här och donade lite och fixade, spolade, putsade, diskade hovarna och jag vet inte vad vi gjorde. Kollade lite när Nickis kompis hopptränade och...
Ja, det är härligt att chilla så där.
Ja, det var så skönt och inte ha nära. Ja, nu måste vi för att vi har inte ätit eller vi drog iväg och käka, kom tillbaka.
Ja.
Så himla härligt var det.
Ja, för jag åkte med min 5-årig hopphäst och så är det en tjej som är jätteduktig som skulle tävla den andra gången den tävlar, så åkte vi till en väldigt regional tävling i Odense. Mitt villasamhälle bara den här ridskolan, jag fattar ingenting. Men i alla fall så var ju där och så gick tiden så käkade lite pommes frites och tittade på lite regionala ryttare som hoppade lätt 1:10:20 och så skulle hon hoppa sin häst 1:30 och så helt plötsligt var klockan 6 och så åkte jag hem och så tog hand om hästen och spola benen och gjorde ordning och tog ut allt skit i transporten och sen var klockan 7:30 och så ringde Per, vad är du? liksom. Så det var avkopplande.
Ja.
Kan du prata danska?
Snack dansk. Nej. På herre. Det är det jag gör. Nej, men jag är inte så jättebra på det.
Kom så här nu, lille vän.
Ja, man ska prata lite så här. Lite så här stötigt så här. Och så ska man prata lite där ute. Ibland kan jag tycka man låter lite så här. Nej, jag är inte bäst på det.
Jag håller till svenska. Det känns tryggt.
Ja, det är bra. Jaha, så när jag kommer tillbaka om 2 veckor säger vi, då var det bestämt. Och vad ska Rebecka öva på tills dess?
Jag tänker att Rebecka Jag tycker du, Rebecca, har ridtekniskt, om man tittar tekniskt, att du har timing och du vet vad du gör och varför och sådär, plus att du har en god timing. Jag tycker inte du ska liksom öva så mycket på det. Det ska man ju använda till att se, okej, okay, har jag nu kontroll? Och för mig är kontroll, kan jag nu mjukna handen? Kan jag nu rida framåt? Mm. Man får inte rida, ibland kan jag tycka, Rebecca, att du rider som om du inte var så bra tekniskt, som om du inte hade kontroll, fast du egentligen har kontroll.
Ja.
Så du har kontroll, du är bra i din timing, du vet tekniskt hur du ska göra med dina med öppnar och skolor, och du vet hur du ska kunna påverka hästen och få hästen och hästen följer din hand bra och sånt. Så nu måste du liksom känna att nu hoppar du ut från comfort zone, ja. Och så ser du och märker du att nej, det här är helt galet, det här går inte, och jag för det blir också en ovana.
Ja, exakt.
Men det måste du get used to. Ja. Och då när du märker att det här smakar inte så bra.
Man kommer känna sig lite som en nybörjare igen.
Det här smakar inte så bra.
Exakt.
Men gå då inte tillbaka, för där man är barn vill man ju vara. Ja. Där känner man sig säker.
Ja.
Så måste du bli vid och känna att nej, men nu ger jag det här 14 dagar.
Ja.
Jag tänker liksom, det smakar illa i munnen på mig det här. Det känns inte jättebekvämt, men jag kör på.
Ja.
För till slut så kommer du känna, ja men det här, och då har du förflyttat dig. Då har du kommit ut därifrån.
Precis. Men
jag tror att det är jätteviktigt att man... att man bestämmer sig för att man inte är dålig bara för att man är där, utan jag är bara ute lite ute där ute nu.
Och för det ska bli lite bättre. Eller det är för att man vill utveckla sig liksom.
Det tror jag är viktigt.
Ja.
Att man inte är så hård på sig själv.
Nej. Nej, men jag håller med dig. Och som sagt, jag håller mig kvar i min nivå. Det känns tryggt.
Vad
och
är kontroll, Rebecca? Vad är kontroll?
Nej, jag har kontroll på varje steg hela tiden. Ibland kanske jag måste låta hästen göra jobbet lite också.
Det coola är ju, Rebecca, när man kan rida runt enkelt och mjukt och följsamt och i rörelsen och sådär, och man ser att ryttaren inte gör sådär mycket för att minska och för att öka, utan det är bara helt plötsligt så blir ryttaren och hästen en unit som bara växer lite större och lite mindre, lite långsamt, lite kvickare, och man ser inte så mycket.
Nej.
Det kallar jag för känsla.
Ja.
Och jag tror att alla kan utveckla det, bara man handen.
Mm.
Och många gånger så blir man kanske lite stum i handen för att man, som i mitt fall där, inte riktigt faktiskt höll balansen med bålen och med underskänken, utan jag höll lite tygen, är du med? Höll balansen lite.
Ja.
Så det är det vanliga, att man liksom håller lite, men i ditt fall som har kroppskontroll så är det liksom ingen ursäkt.
Nej, så rida lite mer utan stigbyglar helt enkelt.
Mm.
Jag longerar.
Ja, får de bli så.
Vi hade ju en tjej idag, det var intressant. Så landade hon och så drog hon in i tygen direkt.
Ja.
Och lite sådär, sån bad habit eller dålig vana, så gjorde hon det. Och jag sa det flera gånger och såklart hon hörde vad jag sa, men hon kunde inte ändra det, för hjärnhalvan sa bara, nej, jag ska göra det för jag har gjort det, och det var svårt. Så fick hon ju ta tygen bara i en hand.
Ja.
Och så fick hon ju känna att shit, jag behövde ju inte vänster handen.
Nej.
Och så fick hon ta båda och så blev det jättebra.
Ja.
Så att,
Men ibland gör man ju sådana där saker utan att man tänker på det. Och därför är också bra när folk filmar.
Mm.
Det kan vara, men att man kanske har en hand högre än den andra eller liksom sitter lite snett. Eller...
Ja, men gud, och vet, fråga mig, Becka, som ryttare. Jag såg någon film på mig själv och jag satt liksom kutryggig och jag satt liksom, stod på tå lite och så. Alltså det är ju inte det snyggaste man har sett, kan jag säga. Så att det är ju lätt att stå där i mitten och säga att du ska göra så. Så att man får ju göra det med lite proportion också, förstår du?
Sen vill man ju bli bättre. Alltså det är det, man vill ju hela tiden bli bättre. Och då måste
Men igen, att man hackar på de bitarna som faktiskt kan ge någon payoff, som kan också stärka ryttan och gör så att ryttan själv känner yes, jag klarar det här, för då får man ju bättre självkänsla och så går man vidare. Men att hela tiden, du vet, som min kompis som kom hem från dressyrtävling, nej, jag är så dålig, allt är dåligt, det var inte något som var bra, det är inte kul.
Nej.
Vi gör ju det här för vi tycker det är kul.
Ja, det är sant.
Ja, vi håller på med hästarna för att vi älskar.
Ja, jag tycker det är viktigt. Och det kan låta klyschigt liksom, men i den här snurren och med allt vad det kostar och med all prestation och man vill och hit och dit och ambition, så är det ju jävligt lätt att tappa liksom glädjen i det. Alltså när det inte riktigt går som man har tänkt sig.
Nej.
Man får bestämma sig för att okej, ha lite distans till det också. Ja. Att om man inte lyckas, nu är ni, du är gammal Rebecka, men om jag har yngre ryttare som jag har som vill lyckas på träningen och så där, och känner sig värdelös när de åker hem och så, det får de inte göra. Därför vill jag inte vara den där som, sen är jag ju rätt tuff, så jag har väl gjort många ledsna säkert, men för man är rak kanske och säger, men när man är yngre kanske man har svårt att ta det för man känner sig så värdelös.
Ja, man tar det personligt direkt kanske istället för Men det tror jag, det måste man ju lära sig också. Är det så?
Ja, lite. Men igen, att jag har haft några tjejer här idag yngre och de är ju känsliga. Det behövs bara lite grann så är det jättedåligt allting. Fast 90% är skitbra.
Ja.
Så bara lite dåligt så bara tar de på sig direkt att det är dåligt och så nästan går med skämskudden och jag är värdelös. Så där har man ju en viktig roll som tränare.
Men så är de också så nervösa att rida för dig också. Det är inte som en, alltså om man rider för dig sällan,
ja, kan
och
vara.
Du är du och att man är nervös. Vad är det första du sa när jag kom fram till dig? Så väste Rebecka, jag överlevde.
Är det sant?
Så att jag tror att
det var dåligt.
När du kom,
var dåligt.
Men det tycker jag är bra också. Alltså det är också viktigt att man har respekt för sin tränare, jo, och att man går in i liksom lektionen med att
ingen
nu vill
Gud.
Jag lära mig så mycket jag bara kan. Alltså det är ändå därför jag tränar. Jo. Annars så kan jag rita själv och titta mig själv i spegeln och tycka att jag är jättebra.
Jag kan stå på läktaren och tummen upp hur mycket som helst. Vad bra du är.
Exakt.
Ja.
Men så jag tror att jag behöver det. Jag behöver liksom att jag får skärpa till mig lite och tänka efter lite vad jag gör. För annars är det så lätt att man rider varje dag
som man alltid
liksom
har gjort.
Ja, och att man så här gör det som man själv, det blir automatiskt att så här, okej, men jag gör den här övningen för den går oftast ganska bra, eller liksom det här är vi bra på. Det är svårt att utmana sig själv när man rider själv.
Fast man kanske inte ska det heller för mycket. För det är nästan bättre att göra bra saker när man rider.
Ja, för att plussa på kontot och så kanske man hamnar i...
Och för hästarnas skull också. Exakt. Så att de får känna att de klarar det man håller på med. Och att det blir ett samspel. Sen måste man ju flytta sig.
Ja.
Och då kan det ju komma en sån liten arg gubbe som jag som säger, så här, gör sig eller så. Som man förhoppningsvis litar på.
Ja.
Så att man vågar göra det. Det värsta som finns, jag kan känna som tränare, det är när man försöker flytta någon lite en bit för att man har en ambition, men så märker man att eleven inte riktigt litar på en, då blir det aldrig bra. Det blir inte bra, för det då går man inte helhjärtat in på det. Jag hade någon sån i Norge och och då känner jag mig misslyckad som tränare, för att jag vill ju inte att den här människan ska känna att jag pressar. Jag gör ju inte det för min skull, eller jag vill ju bara den ska vidare, för det har den annonserat om att den vill. Men sen när den känner att den inte riktigt litar på att det jag säger är rätt, då är inte det perfect match.
Nej.
Och det är inte hennes eller dens fel eller mitt fel, utan det är bara kombon där.
Ja, men exakt. Mm. Hur mycket häst pratar du och din man som också håller på med hästar?
Jag pratar aldrig häst nästan.
Är det så?
Nej. Jo, när vi opererar, när vi är i stallet och rider, men aldrig...
Inte hemma vid middagsbordet eller i soffan?
Aldrig.
Eller?
Nej, det har inte jag något intresse av faktiskt. Så.
Nej.
Jag kan ju titta ibland på någon video på någon tävling och sådär. Så tittar när vi axlar. Nej, vi har inte det så.
Nej.
Vi har det gemensamt, men vi har inte det.
Det är kanske härligt ändå att ni har det i stallet. Och sen så
jag tror man går in i så här yrkesroll och så sätter man på sig den jackan och sen har man den. Och då kör man det.
Ja.
Pratar vi inte någonting annat. Och då är det hästar och ridning. Och sen stänger man av den. Och det tycker jag att vi har lyckats med.
Ja. Hjälper ni varandra mycket i stallet? Så här, kan ni träna varandra? Eller liksom?
Han kan inte träna mig, för jag är liksom... kan bäst själv. Stackars han. Nej, men jag bara svarar emot. Och jag är själv därför älskar jag. Och nej, jag är jättesvår elev. Jag är så jävla mycket Pippi Långstrump liksom. Faktiskt.
Kul bild jag fick.
Ja, men jag, nej.
Det då är han smart och så han liksom.
Så han backar av.
Ja, ja.
Och sen när han ska äntligen säga någonting, då säger han det i fel timing eller mumlar på danska så jag inte hör, så blir jag förbannad på det. Vad fan säger du? Säger någonting då? Säger du? Så där blir det. Och det blir bara dumt.
Det är som en mamma och en tonårsdotter.
Lite så faktiskt. Men han är extremt duktig på och väldigt tacksam för hjälpen jag ger honom.
Ja.
Så att han är den bästa eleven man kan ha faktiskt.
Ja, vad härligt.
Vi hade vår första sån encounter, jag och Nicky här för ett tag sedan. Då red en dressyrponny. Nej, men du vet, hon skulle fatta galopp och så får den iväg i slängtrav. Och så här, kom igen och fatta galopp. Nej, och så gjorde den inte. Okej, sakta ner då.
helt och hållet. Och hon vart arg.
Vart hon arg?
Du sa att jag skulle fatta dig upp. Jo, men så gjorde, då får du backa till. Det var inte någon jättecirkus. Nej, hon, jag kände att okej. Okay.
Jag, potential till
jag
att bli.
Jag går en sväng.
Jag går en sväng. Det är nog bra.
Jag fattar från skritt, jag går en runda.
Jag tror många föräldrar skulle gå en runda.
Ja, det tror jag också.
Det blir bäst så.
Det blir bäst.
Jag vill bara hjälpa till.
Ja.
Ska låta bli med.
Ja. Tack snälla. Tack Peter, snälla för att själva. Du ville vara med i våran podd.
Tusen tack, kom snart tillbaka.
Ja. Ja, tack för att jag fick vara med på det här. Det var ju kul. Det gick ju bra.
Ja, eller hur?
Det får vi se. Men jag tyckte det gick bra i alla fall.